välkomna till Knytpodden. Knytpodden produceras av projekt Nexus, ett treårigt samverkansprojekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi är fyra riksförbund som tillsammans utvecklar en samverkansmodell som bland annat ska hjälpa unga att lättare hitta in i föreningslivet. Denna podd är tänkt som ett forum för ungas berättelser och frågeställningar i civilsamhället. De fyra riksförbunden som samverkar är RUM, Riksförbundet Unga Musikanter, SUB, Riksförbundet för subkultur, Ung Media Sverige och Kontaktnätet. Vill du veta mer om projekt Nexus hittar du det på Knytpoddens Facebook-sida. Varmt välkomna till avsnitt 2 av Knytpoddens avsnitt om revisorsrollen. Förra veckan snackade vi om vad en revisor är, om man måste ha en revisor och vilken kompetens som krävs för att kunna vara en revisor. Idag är jag, Marielle Sterner, tillbaka med Anna Wallgren och Rosalind Götberg för att diskutera vidare vad som händer när man faktiskt har blivit en revisor. Så varmt välkomna tillbaka!
Tack så mycket! Jätteroligt att få snacka om revision och revisorsrollen igen.
Det är bra att ni är positiva. Jag tror att många känner när de har fått den här rollen på sitt knä att hjälp, jag har ingen aning vad jag ska göra. Anna, du har ju varit revisor tidigare. Kände du så då? Eller var du glad och pepp?
Jag har blivit väldigt glad varje gång jag har blivit vald till revisor. Men jag kan verkligen förstå att det är många som känner hjälp. För revisorsrollen, det är lätt att den hamnar så här längst ner på listan. Först väljer man ordförande, sen väljer man styrelse. Man väljer liksom andra uppdrag först. Och det kanske är fler kandidater till de andra uppdragen. Att välja revisor, det är inte ovanligt att föreningen har noll frivilliga. Eller kanske så här en som man har tjatat på och sen till slut bara okej, jag blir revisor. Så att många känner hjälp, jag fattar det. Och jag tror att det beror på att man inte vet helt enkelt. Vad betyder det? Vad innebär det för mig? Hur mycket tid tar det här? Kommer folk bli sura på mig? Jobbar jag ihjäl mig inför nästa årsmöte? Det tror jag är så här hjälpkänslor. Att jag själv tyckte att det var roligt att bli vald till revisor, det var ju för att jag hade turen då att vara i föreningar där det var ganska klart och tydligt vad jag skulle göra. Jag visste vad jag hade tackat ja till. Och då ville jag också bli vald och tyckte det kändes kul. Så det tror jag är, det är väl lite nyckeln här för att man ska tycka att det är roligt. Ja, men då ska man kanske också veta vad som förväntas av en och hur man ska göra.
Och hur ska man göra det? Hur kan man ta reda på vad som förväntas av en?
I bästa fall så har föreningen skrivit någonting någonstans om vad revisor ska göra. Det kan vara så att det står några rader i stadgarna. Eller så kanske det finns ett eget dokument som heter typ beskrivning eller arbetsordning eller instruktion. Någonting sånt. Och har man ett sånt dokument, ja men då vet man ju klart och tydligt i bästa fall vad som ska göras. Och är det så att man blir vald utan att det finns, ja men då kanske det är det första man ska ta tag i och börja med att nej men det finns ingen instruktion för mitt uppdrag och min roll här i föreningen. Så jag tar och skriver den. Så kan man ju stämma av den med styrelsen och med andra. Man kan ju höra av sig till kompisar också. Eller om man är medlem i Ung Media, då kan man höra av sig till oss och snacka med Rosalind. Och så här, ja vi har ingen instruktion till revisor. Men jag har skrivit min egen bara så att jag ska veta ungefär vad jag ska göra. Är det okej? Kan du kolla på den? Ja men då kan ju Rosalind kolla på den. Så att man inte är helt ensam och vilsen. Utan så här, det finns hjälp att få. Och det finns massor med människor som är revisorer på sin fritid. Så du är inte ensam. Fattar att det kan kännas hjälp. Men det finns också hjälp att få.
Det här kan ju också vara ett tips till föreningar som letar revisor. Och som upplever att de behöver tjata. Att ta fram en kort beskrivning som du kan visa upp när du ställer frågan till någon. För det låter så läskigt med revisor och man vet inte vad det handlar om och sådär. Men om du istället frågar, vill du vara revisor? Det betyder att du ska göra de här sakerna. Så kanske det också är lättare att få någon att tacka ja redan från början.
Och spoiler inför framtiden, men vi på Ung Media Sverige, vi kommer ju ta fram exempel. Så här, exempelinstruktion och tips och råd till revisor för en ideell förening. Så det kommer finnas alldeles så här nyproducerat, fresh material.
Det känns ju skönt att veta. Och det känns också väldigt skönt att veta att om man känner hjälp så finns det hjälp att få. Det är ju toppen. Så att om man har blivit invald som revisor, då kan man alltså börja med att se om det finns en beskrivning av rollen, om det finns instruktioner. Och om det inte finns det kan man ta fram en egen, och där kan man få hjälp, bland annat av Ung Media Sverige eller kanske andra förbund. Vad ska man mer tänka på när man nyss har blivit revisor?
Jag tänker en väldigt så här konkret och praktisk sak. Det kan ju vara att man ser till att föreningen och alla medlemmar får reda på det här. Man kanske vill visa att man finns genom inlägg i sociala medier. Så här, hej, jag heter Anna, jag är revisor. Och om medlemmarna undrar något eller om ni är oroliga för något som händer inom organisationen. Ja, men då är det mig ni ska höra av er till. Och här är min e-post. Kan vi se till att det finns kontaktuppgifter också om föreningen har en hemsida eller så. Så att medlemmarna lätt får tag i mig som är revisor. Det är väl en jättebra sak att börja med. Eftersom revisor ska vara medlemmarnas ögon och öron mellan två årsmöten och hålla koll på föreningen. Och då måste man ju också vara tillgänglig för medlemmarna. Så, ja, men så skulle jag nog göra. Jag skulle så här försöka att få inlägg och synas och så här: hej, jag är revisor.
Jag skulle också försöka prata med styrelsen ganska snabbt. Särskilt om det är så att jag har tagit fram en egen instruktion till mig själv. Eller använt någon som jag inte har fått direkt av styrelsen. Och bara prata lite om ungefär vad jag kommer titta på under året. Ungefär vad jag skulle vilja vara med på och sådär. Och det är ju inte för att styrelsen ska kunna bestämma exakt vad jag ska göra. Men året kommer ju bli väldigt mycket lättare och roligare för alla inblandade. Om jag har en god relation med styrelsen. Och pratar om det här redan från början och inte kommer någon månad innan årsmötet och ja, vill ha en massa protokoll att titta på och sådär.
Alltid bra med dialog istället för att var och en går tysta och osäkra och tänker hjälp, vad händer? Det är bättre om man pratar med varandra, så känns det bättre för alla.
Och det här är ju viktigt också för att revisorn är inte någon som ska sätta dit styrelsen eller aktivt leta fel, utan ska ju också kunna fungera som hjälp och stöd för styrelsen.
Just det, om det till exempel uppstår en situation där man behöver tolka stadgarna eller om styrelsen får något väldigt krångligt och jobbigt, tufft ärende som man måste lösa och hantera, då kan ju styrelsen faktiskt vara ett bollplank och en bra hjälp. Och om man känner varandra lite, att man har träffats förut och pratat med varandra och sådär, ja, men då blir det ju lättare också när det är jobbigt. Lättare att lösa problem om man har pratat om andra saker tidigare.
I förra avsnittet så gick ni igenom en hel del olika arbetsuppgifter som en revisor kan tänka sig ha. Ni gick också igenom att det varierar väldigt mycket. Och ens arbetsuppgifter handlar ju helt enkelt väldigt mycket om vad föreningen har beslutat om. Men vad skulle ni säga är det största arbetet som en revisor gör?
Det största arbetet skulle jag säga, det är själva revisionsberättelsen. Ibland kallas det för revisionsrapport. Det vill säga det dokument som revisor ska skriva och skicka in till årsmötet. Där man berättar om året som har gått, vad man har gjort och det man har hittat när man har gjort sitt uppdrag. Där kan man ju skriva att jag har varit med på ett styrelsemöte. Jag har fått ta del av alla protokoll som jag har begärt att få läsa. Jag har fått ta del av annat material. Man kanske också inte fick se något. Jag ville se förra årets mötesprotokoll från årsmötet. Men det är borttappat. Jättedåligt. Ja, men då borde man ju skriva det. Och liksom se till att man får beslut om att man ska hitta det och lösa det. Så att själva det här dokumentet, det är väl liksom den stora uppgiften. Men det stora arbetet, det är ju att göra allt det här som man skriver om. Jag tror inte att det tar jättemycket tid att skriva en revisionsberättelse. Utan tiden ligger ju på att prata med styrelsen när man är med på något möte. Och man läser dokument och man kollar på ekonomin.
Jag har skrivit en revisionsberättelse i mitt liv. Och som ni vet från förra avsnittet så är jag ju inget stort fan av att följa formalia. Så när det blev dags att skriva den här revisionsberättelsen så gick jag in på nätet, laddade ner en mall, bytte ut orden och sa ah, det här är nog bra nog. Nu har jag gjort mitt. Är det här någonting ni kan rekommendera? Eller vad ska man göra när det är dags att skriva en revisionsberättelse?
Ja, att utgå från en mall behöver inte vara fel i sig. Det finns många bra mallar på revisionsberättelser som man absolut kan använda sig av. Men man ska ju se till att det som står faktiskt stämmer med vad man har gjort. Så att låna formuleringar för att det ska låta rätt är ju inte nödvändigtvis ett problem. Men att säga att man har gjort massa saker som inte stämmer är ju inte så bra.
Jag håller med. Det är väl jättebra att hitta inspiration om man ska skriva en typ av text som man inte har skrivit förut. Men det måste ju vara en sann och en korrekt text. Det är ju en grundläggande del av revisorns uppdrag att man ska vara pålitlig och trovärdig. Men för att veta vad man ska skriva, ja men då är det väl bra att man har den här beskrivningen, instruktionen för uppdraget. Det kan väl vara bra att utgå ifrån den och se, ja men har jag gjort så här? Har jag gjort något mer? Har jag gjort något annat? Blev det som jag tänkt mig? Blev det inte som jag hade tänkt mig? Och det här tror jag att man kan skriva på ja, en halv A4, en A4. Lite beroende på hur man väljer att formulera sig. Det måste inte vara något jättelångt. Men det är viktigt att det man skriver, att det också stämmer. Och jag vill också påminna, om man letar efter inspiration på nätet, att då är det ju viktigt att man hittar en mall som är just för en ideell revisor, för verksamhetsrevisor och lekmannarevisorer. Så att man inte hittar något från en professionell revisionsbyrå och råkar kopiera något som en auktoriserad revisor har skrivit. Det är ju ett helt annat uppdrag. Det är ju auktoriserade revisor som ska skriva en sån revisionsberättelse. Och ja, hur vet man vad man har hittat då, om det är auktoriserad eller liksom ideell revisor? Ja, men auktoriserade revisor, deras texter är ofta skriven med så här skitsmå bokstäver, massa svåra ord, väldigt så här formellt och fokus på ekonomi. Så om det känns så här otroligt stelt och ja, supervuxet, då är det antagligen auktoriserade revisor och då har man nog hittat fel mall. Däremot om man hittar en mall som känns lite mer, ja men jag typ fattar vad som står. En berättelse eller en beskrivning av, ja men jag har deltagit på 2 styrelsemöten eller jag har läst 7 protokoll och styrelsen har haft 7 styrelsemöten. Så alla protokoll finns. Ja men där någonstans, ja men då har man väl hittat mer rätt inspiration.
Om man har lite svårt att skilja på de här, kan man då höra av sig till Rosa Lind möjligtvis och be om hjälp?
Det kan man absolut göra.
Skönt. Anna, du nämnde tidigare att i sin revisionsberättelse så ska man skriva exempelvis vad man har fått ta del av. Alltså till exempel så nämnde du årsmötesprotokoll. Men vad har en revisor rätt att ta del av eller vara med på?
Jag skulle säga att grunden är ju att en revisor ska få tillgång till hela föreningen. Det betyder inte att revisor ska vara med på allt hela tiden. Eller så här, sitta i knät på ordföranden medan den gör sitt uppdrag. Men vid behov ska man kunna ta del av hela föreningen. Så det är ett stort ansvar och stort förtroende. Och det är ju för att medlemmarna ska ha insyn. För att det ska vara genomskinligt, transparent. Man ska veta vad som händer. Och det här är ju extra viktigt när det uppstår problem och konflikter. Eller tänk om någon snor pengar. Eller liksom det är allvarliga saker. Då är det ju jätteviktigt att det finns en revisor som kan vara med hela vägen och få se allt. Men, ja, men det som är viktigt skulle jag säga. Om man ska prioritera och inte lägga hela sitt liv på att vara revisor. Man vill göra andra saker också på fritiden. Läs årsmötesprotokollet och kolla vad som är beslutat där. Läs verksamhetsplanen och se, ja men är det det som föreningen jobbar med? Följer man verksamhetsplanen som mötet har beslutat om? Eller håller man på med 71 andra saker som någon bara hittar på men som medlemmarna inte har fått vara med och bestämma om? läs styrelsens protokoll och dubbelkolla att det är signerat. Det ska ju vara liksom signaturer på protokollen också. Det är jätteviktigt att de är på plats. Och sen kan det väl vara bra att vara med på ett styrelsemöte någon gång. Bara för att höra lite, känna in stämningen, ha de fungerande rutiner. Man bildar sig en uppfattning liksom om föreningen genom att vara med på det sättet. Så det är väl grundläggande. Man bör få tillgång till allt. Sen kan det i vissa fall, i synnerhet i stora organisationer, finnas känsliga och hemliga dokument som rör enskilda människor och så. Och där, ja, där får man väl fundera på, är det nödvändigt att se allt? Man kanske behöver motivera varför ska man ta del av vissa saker. Eller att man behöver ingå att skriva på något avtal om att säga, men jag läser det här men jag lovar att inte säga till någon hemligheten av vad som står. Men det är ju på avancerad nivå. Alltså herregud. I våra skoltidningsföreningar och våra studentföreningar och podcastföreningar som vi har. Ja, men det revisor behöver göra, det är ju håll koll på vad som händer. Gör föreningen det den är tänkt att göra? Följer man de beslut som man har fattat? Eller är det bara beslut som fattas ut i luften? Man fattar beslut och sen händer ingenting med det. Och var beredd på att skriva en revisionsberättelse, revisionsrapport inför årsmötet. Och vara med på årsmötet så att du också kan svara på frågor.
Ja, och en till sak som man har rätt att göra och kanske bör göra ibland är ju att prata med och ställa frågor till styrelsen om saker. Återigen det här med att det inte är meningen att man ska sätta dit styrelsen. Och att om man nu hittar saker att anmärka på som man skriver om i sin revisionsrapport. Så ska ju det kanske inte vara något som styrelsen aldrig har hört talas om förrän på årsmötet. Och inte fått chans att svara på. Utan märker man att ett beslut inte följs eller att det är någonting som verkar konstigt, så prata med styrelsen om det. Det kan ju finnas legitima anledningar till att saker som bestäms på årsmötet kanske inte har blivit av. Till exempel säger att vi driver en förening där vi ger ut en podcast. Och så bestämde vi på vårt senaste årsmöte att det här året ska vi verkligen satsa på livepoddar. Och alla våra avsnitt ska spelas in inför publik. Då är det ju förmodligen så att det här är inte något vi har kunnat göra under det här året för att vi har haft en pandemi. Och det är ju en typisk sån grej som dels revisorn kanske inser själv, men som revisorn då skulle kunna föra en dialog med styrelsen om. Så här, hur tänker ni kring det här? Nu har ni inte kunnat genomföra det här som det var tänkt, men hur tänker ni framåt? Har ni pratat om det? Har ni tittat på olika typer av lösningar? Så, där. Så det är också en viktig del att prata med styrelsen om de här sakerna.
Avsnitten delat med mig en hel del pinsamheter. Det har varit att vi var nära på att rösta in 1 kilo gul lök, att vi röstade in en person som jag har haft en jävla relation till, alltså min pojkvän, och när det var dags att skriva en revisionsberättelse så laddade jag ner en random mall från nätet och tyckte att jag hade gjort ett bra jobb. Och jag känner väl att det är dags att höra lite andra pinsamma historier så att inte jag känner helt ensam med att misslyckas här. Vad är det för vanliga fel som görs? Och varför ska man undvika dem?
Jag skulle säga, om jag tittar tillbaka på min föreningsbakgrund, är väl det vanligaste felet som jag har varit med att göra att inte ta revisorsrollen på allvar. Det går väl lite i linje med vad du pratade om, men att man väljer en revisor mest för att man måste ha någon på pappret och revisorn gör egentligen ingenting förutom att sätta sitt namn på en revisionsberättelse som är en färdig mall. Och att revisorn kanske inte har hängt med så mycket under året utan det blir någon man får påminna när det börjar närma sig årsmöte igen att du måste skriva en revisionsrapport och då kanske de tittar på någonting men egentligen inte gör det här granskande arbetet som man vill ha ut av en revisor. Och då fyller ju revisorsrollen inte så stor funktion. Då blir den ju inte den här medlemmarnas ombud som kan hålla koll på styrelsen.
Ja, jag skulle säga en miss som jag har sett också när jag har varit med på årsmöten. Jag har ju både varit aktiv i många föreningar själv, engagerad, men jag har ju också jobbat en del med att så här, arrangera årsmöten eller vara mötesordförande och så. Så att jag har blivit en hel del möten under åren. Och en grej som jag har sett, det är ju just den här missen att man blandar ihop vad revisor ska göra och vad auktoriserad revisor gör. Det vill säga, vad gör proffsen? De som jobbar med att granska ekonomi. Hur gör de sitt jobb och hur skriver de? Med vad jag som ideell på min fritid som revisor gör. Så där har jag ju faktiskt sett någon möteshandling där de har hittat en proffsauktoriserad revisors berättelse, kopierat den, signerat den och skickat in till årsmötet. Och ja, det är ju inte sant det som står där. Det är ju inte det som den här personen har gjort. Och överlag, en annan miss, det är väl att man börjar för sent. Årsmötet närmar sig, handlingarna ska ut om 2 veckor. Just ja, jag är revisor, kommer man på. Och så ska man då på 2 dygn göra 1 års jobb. Det blir ju jobbigt både för en själv och det blir också ganska stressigt för de andra. Om man vill få tag i styrelseprotokoll eller läsa andra saker. För att precis innan årsmötet, då har ju också styrelsen väldigt mycket att göra. De har ju massa jobb och handlingar att skriva. Så att det är kanske inte bästa tiden på året att få deras uppmärksamhet och få deras tid. De är mycket mer tillgängliga så här, ett halvår innan årsmötet än vad de är några veckor innan årsmötet. För då sitter de och skriver verksamhetsplan och planerar fika och lunch och vad som ska hända under mötet.
Och det här är en väldigt bra grej att ta med sig. För att vara revisor för en lite mindre ideell förening som inte har en jättestor ekonomi eller en massa stora utgifter att hålla koll på, är ju inte i normala fall så tidskrävande. Det måste i alla fall inte vara det. Men det kräver ju att man har lite framförhållning och lite planering. För att annars blir det ju väldigt jobbigt när man hamnar i det som Anna pratade om, att man måste göra allt det här på 2 veckor.
Så man känner hjälp inför sin nya revisorsroll, var kan man då hitta den här hjälpen eller få inspiration?
Ja, om man är en medlemsförening i Ung Media Sverige så kan man till exempel höra av sig till mig. Jag håller dels på att ta fram material som man ska kunna ta del av, material som man ska kunna läsa och som ska underlätta i hela den här processen. Lite oavsett vad det är man funderar på, om man funderar på vad en revisor är eller vem man kan välja eller vad man ska göra som revisor. Så det här är något som vi håller på att jobba på som kommer finnas tillgängligt framåt hösten i alla fall. Vi kommer också ha utbildningar för nya revisorer i höst som man jättegärna får vara med på. Och man får alltid höra av sig till mig om man har frågor. Jag kan hjälpa till direkt så också. Och så ska vi slänga in nu att alla som lyssnar på det här är ju kanske inte medlemmar i Ung Media eller i en förening som kan ansluta sig till Ung Media Sverige. Att andra riksförbund har ju också liknande personer. Men då får man nog leta upp dem på deras hemsidor.
Ja, och jag vill verkligen säga att känner man sådär att hjälp, jag har blivit vald till revisor. Herregud, varför stod jag inte på mig och sa nej? Ja, om man känner så, ja, men då är hela grejen i att hjälp finns att få. Du är inte ensam, det finns massor med människor i alla åldrar som just nu idag är valda till revisor och ska göra det här jobbet under året. Och vi vill ju verkligen att också unga människor ska ta på sig de här uppdragen. Alltså unga människor ska sitta i styrelsen, ska leda organisationer, ska vara revisorer. Så att man gör någonting kanske för första gången. Eller att man är en förening där alla känner sig lite osäkra på vad det är som gäller och så. Men det är inget hinder. Det är så det är. Alla är nybörjare någon gång. Men man är aldrig ensam. Så hör av er till oss på Ung Media om ni är medlemmar hos oss. Hör av er till andra organisationer om ni är medlemmar där. Det finns såklart saker att hitta bara man söker på nätet. Jag har själv väldigt stor nytta. På Facebook så finns det en grupp som heter Ungdomsrörelsen. Den gruppen är så här, världens snällaste. Och där tipsar man och frågar och hjälper varandra. Allt som har med föreningar att göra. Så Ungdomsrörelsen på Facebook, det kan jag verkligen rekommendera. Och ja, som sagt, du är inte ensam. Det är inte konstigt att man känner lite hjälp i början när man gör något första gången. Och vi är ju också olika. Föreningar är olika. Vi beskriver uppdraget som revisor olika och vi är också olika personer. Vissa är fyrkantiga och noggranna, analytiska. Vissa är snabba, improviserar, saker händer, det löser sig. Och så finns det allting där mitt emellan. Det är liksom bara olika sätt att vara på och olika sätt att lösa samma uppgift på. Och jag är säker på att så här, är du valt till revisor, det kommer gå superbra. Och det bästa är att du har ett helt år på dig att lära dig uppdraget. Man är ju valt på ett årsmöte. Årsmöte har de flesta en gång om året. Så det är ett år på dig att utbilda dig själv, ta reda på hur andra gör, ta reda på vilken nivå du vill lägga dig på, hur mycket tid du har för det här. Det kommer gå superbra.
Tack så hemskt mycket Anna och Åsa Lind för att ni har kommit hit och förklarat lite mer om revisorsrollen. Jag har lärt mig en massa nyttig information, men framför allt det som jag kommer ta med mig är att en revisorsroll behöver inte vara så komplicerad och dramatisk som jag ursprungligen trodde. Det kan vara ganska roligt och det kan innebära ganska varierat uppdrag. Och olika människor får plats i rollen.
Tack så mycket för att vi blev inbjudna och fick vara med. Jag tycker också att det var väldigt lärorikt att få prata och lägga tid på att fundera över revisorrollen. Och jag känner själv nu att jag är nog lite sugen alltså. Jag kanske ska hitta ett eget revisorsuppdrag igen. Nu var det några år sedan. Jag sitter i en valberedning men jag är inte revisor någonstans. Men de här samtalen har gjort mig sugen. Så tack för det Marielle och Rosalind.
Till och med jag känner mig lite sugen om jag ska vara ärlig.
Ja, tack själva. Och det är ju precis det här vi hoppas att ni som lyssnar ska känna också nu. Att det är inte så läskigt utan snarare ganska kul att vara revisor.